Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3, Sveriges Radio.
Tänk att juni är slut snart.
Nej, men säg inte så.
Har du sommaren på att gå över?
Ja. Mm.
Är det snart slut?
Julafton.
Snart är det julafton, har
det
bäst.
Det blir mörker efter midsommar. Ja.
Snegla på någon ljusslinga och ha på balkongen.
Ja, givetvis.
Ja, ja, det är så.
Jo, men jag har julen planerad.
Ja, du har den planerad, Eva. Okay,
klapparna inköpta. Mm.
Alltså, inte så långt skulle jag säga, för det brukar jag göra på Black Week. Mm. Men den är planerad. Alltså, jag vet vad jag ska göra.
Åh, oh, gud vad skönt.
På jul.
Längtar,
det hoppas jag att alla som lyssnar också har. Alltså, annars är man helt bakom flötet. Ja.
P3, Sveriges Radio.
Ja, jag bara tänker att det är så tråkigt att man behöver börja med julplanerandet så här tidigt.
Tråkigt eller kul?
Kul.
Man kan se på saker på olika sätt. Mm. Jag personligen känner att det är roligast att planera jul.
Ja. Mm. Ja, precis. Nu när midsommarafton är över och allting sånt där, då behöver vi gå in i nästa steg. Ja. Och i vanlig ordning så brukar vi ju, när det börjar närma sig, ja, spela den här låten.
Äntligen!
Äntligen!
Alltså, det är bara ett halvår kvar nu.
Det är inte lång tid, det är nästan som man känner sig stressad. Här kommer Mariah Carey. All I want for Christmas is
säga,
you.
Helt ärligt så borde man vara stressad om man inte har någon plan.
Ja, det
men börja
vara
idag.
Ja. Jag tror inte många radiostationer som den 29 juni när det är 27 grader och sol ute spelar All I want for Christmas is you. Men här kommer det, Mariah Carey. Tack så mycket, Matilda Romy.
P3, Sveriges Radio.
All I want for Christmas is you, Mariah Carey, här i morgonpasset i P3. Verkligen ett nytt sätt att starta första semesterdagen på. Gillar!
Kul.
Man ska redan första dagen tänka på nästa ledighet. Det här är någon som skriver också. Sitter på bussen på väg hem efter en natt på akuten. 20 grader och sommarmorgonsol. Och så spelar ni en jullåt. Psykos får vända tillbaka till akuten. Oj. Igen.
Ingen psykos, utan det är bara vi som vill
uppmärksamma att det inte är långt kvar nu.
Det är ganska tajt, det är väldigt snart.
För det är slut, alltså juni är avverkad. Mm. Det betyder ju att sommaren är ju inte långt kvar nu.
Sommaren är i princip, alltså om du inte redan har varje minut planerad, så är det ju bara, alltså vad har du för sommar då? Men sen är det också det här med julen. Mm. Det som är bra med att planera nu, till exempel, mm, alltså om du vill åka på en resa. Mm. Alltså det är så sinnessjukt bra, tror jag är ingen psykolog, för mental hälsa att ha någonting att se fram emot i den graden. Mm. Alltså inte liksom att julen kommer som ett ok, utan att så här, men jag kanske ska till Thailand i jul.
Just
förstår
det,
du?
Ja.
Alltså att ge sig själv den presenten under sommaren, det tycker jag att, eller ni får göra vad ni vill. Mm. Men jag kommer göra det. Alltså,
det är ju, det var någonstans jag läste någon gång att kvinnor är bättre på att just planera och boka in. Ja. Och det är så bra för den psykiska hälsans skull. På samma sätt, det är väl därför man är duktig på att upprätthålla kanske vänskapskontakter. Ja, precis. För man bokar in resor. Och så här. Att ha någonting som är klart att se fram emot är väldigt, väldigt bra.
Jag är fortfarande Facebook-vän med min första pojkväns mamma.
Det kan ju också gå för långt.
Jag grattar henne häromdagen på födelsedagen. Ja, men precis. Men vad har du för tankar kring
det? Sen kanske inte du är någon representant för psykisk hälsa. Men liksom på det stora hela. Du är liksom inte ansiktet utåt.
Om jag ska vara helt ärlig med dig nu.
Ja.
Alltså för att jag är ju tillbaka från semestern idag. Så jag mår ju ganska bra.
Fruktansvärt. Är det sant?
Ja.
Är du tillbaka från semestern nu?
Ja.
Är det här, nu ska du börja jobba. Juni är inte ens slut och nu har du nu har du din semester avklarad för i år.
Men jag har en till i, alltså jag är ju planerare. Jag har en till i augusti.
Okej, fast ändå.
Nej men, alltså, hear me out. Jag förstår hur det låter. Det låter ju, alltså, jag är inte jätteglad över att vara här.
Nej.
Det kan jag inte påstå.
Nej.
Men jag mår ganska bra för att jag har ju haft semester så jag har vilat. Men jag vill, du fattar inte mitt mående strax innan den här semestern.
Nej.
Det var inte bra. Nej. Rent psykiskt.
Nej, jag förstår det.
Så att du har en poäng där. Lyssna inte på mig.
Har det hänt något roligt på semestern då?
Ja, men en hel del. Kanske kan ta i det.
Absolut. Synd att Depeche Mode bara ska gå in och skriva.
Har det hänt något kul på din front?
Jag har ju inte haft någon semester. Jag har ju alltid en månad kvar till semester. Spelar ingen roll hur länge.
Men du har varit i Almedalen väl?
Ja, avverkat och klart.
Nej, men jag vill veta.
Ja, men det blir liksom inte så bra innehåll om det hela tiden ska upprepas.
Men jag då?
Ja, du får lyssna på podden. Finns på Sveriges Radio. Appen Sveriges Radio.
P3. Sveriges Radio.
Vi vill ju också höra vad du har gjort på semestern. Mm. För den är redan klar.
Ja, precis. Eller jag så här, det känns som att jag säger så här varje sommar.
Mm.
För att jag tror att vi är ändå några där ute som gör så här, att vi delar upp. Vi delar upp semestern.
Mm, nej, men det är hattig. Man får liksom aldrig riktigt ut någonting av den.
Nå, precis. Så kan man se på det faktiskt. Ja. Så kan man se på det. Mm. Det finns ju de som ackumulerar så utöver sina liksom 4 veckor som de får kanske då. Alltså in best case scenario. Mm. Om man är liksom verkligen en så här heltidsanställd och jadera. Jag fattar att alla inte har samma situation. Så kanske man har sparat ännu mer. Alltså att man får typ 5-6 veckor i sträck. Då, Linnea gör väl så?
Ja.
Alltså, eller det är väl mer än så? 7 veckor typ?
Ja, hon tar väl typ tjänstledigt. Känns det mer så. Men vad som har hänt på semestern?
Oh, det hände så mycket, David.
Och det kommer du väl avverka, det kommer avverka snart, eller hur?
Ja, oh, det ska vi.
Har det hänt något nämnvärt?
Ja, men det har det.
Bra.
P3, Sveriges Radio.
Precis, och du har varit iväg och härjat runt. Det är någon som skriver, saknat dig Magge. Och ja, klart man delar upp. De som tar all semester i ett svep får ju bevisat mycket grövre ångest när deras veckor är slut, skriver Jenny.
Just det. Ja, men det är ett...
Handlar det om semestern eller vad det är man kommer tillbaka till?
Ja, bra fråga. Jag, precis, jätteintressant fundering faktiskt.
Som vi inte kommer vidröra nu, för nu är det dags för att höra det nämnvärda från din semester.
Nej, men helt ärligt David, så här, nämnvärt och nämnvärt. Mm. Jag vet inte riktigt vad du förväntar dig. Säg vad du förväntar dig för typ av...
Jag förväntar mig att du skulle säga det som du sa... som du hade tänkt säga när jag frågade, finns det något nämnvärt från semestern? Och så sa du ja.
Men det är allting relativt, tänker jag. Alltså, ja. Nämnvärt för mig kan ju vara... Liksom, för det, så här, vill du bli golvad av liksom en galen anekdot? Eller vill du höra om exotiska resmål? Vill du höra om... liksom tropiska nätter, alltså vad vill du höra, alltså du vet va? Ja, men... för jag tappade bort min guasha.
Åh nej. Alltså... först och främst vill jag veta vad guasha är.
Alltså... okay,
är det ett levande djur?
Nej, det är en
i så fall är jag orolig.
Det är en sten.
Ah, okej.
Okay. Som man, eller typ snarare en stenplatta. Mm-hmm. Som man har för att massera sitt ansikte.
Ja, sån har man ju sett.
Ja, exakt. Och
det finns ju såna där grejer som när man går förbi ja, men typ sminkavdelningar, så brukar det finnas såna. Man är så här, vad är det här för något? En liten spackel.
Just det.
Och sen så är det bara, nej, den ska man liksom, man ska dra den på, ja, kindbenet.
Jättebra,
typ,
David. Jättebra, David.
Och sen så finns det också små rollers.
Gud, ja.
Som en stenroller.
Med en liten och en stor. En liten och en stor.
Ja, okej.
Okay. Ja, men du vet, på varje ände finns det en stor som man kan rulla. Mm. Och sen på nästa ände så finns det en liten.
Ah, okej.
Okay. Alltså den lilla ska man använda för under, alltså mindre ytor i ansiktet.
Mm,
den
förstår.
Stora mer liksom kindben och hej och hå.
Hur kommer det sig att färgrollersindustrin inte har lärt sig av sminkrollersindustrin?
Hur menar du nu? Alltså...
Ja, men när du ska rolla.
Ja. Ja, ja, att det finns en liten.
Ja, att det finns en liten på andra sidan. Borde du inte göra det?
Varför finns det inte en liten på andra sidan?
Det är jättekonstigt.
Oh my god, jag har okay. typ aldrig tänkt
den
tanken.
Är det nu du vänder och vi blir biljonärer?
Vi ska alla bli miljardärer idag.
Ja,
det är målet.
Uppenbarligen.
Det är verkligen målet.
Om både du och jag var såna som tog tag i våra idéer och gjorde saker
då av det. Då hade vi inte suttit här.
Nej, då hade vi verkligen inte suttit här. Då hade vi suttit i en hyresetta i Åkersberga för att vi hade varit i ekonomisk
konkurs. Ja. Nej, men helt ärligt så, jag satt, alltså så här, det finns en gua sha-trend just nu. Alltså, och jag vill rekommendera alla att lägga sin gua sha i kylen. Ja. Så när man liksom på kvällarna, eller när man vill under dagen egentligen, så kan man ju ta fram en iskall gua sha-sten och trycka mot sitt ansikte. Det är väldigt skönt. Och det, alltså alla måste göra det. Leonardo DiCaprio har börjat göra det. Alltså det ser man ju på honom bara, vill jag bara säga.
Mm-hmm.
Alltså det ser man på honom. I alla fall, jag sitter då framför en av alla dessa fotbollsmatcher.
Är gua sha verkligen någonting? Det känns som att det är någonting som... alltså så här, det är bara humbug.
Grejen är, jag vill inte gå så långt, för att det du säger nu är väldigt kränkande mot alltså, kinesisk kultur.
Mm. Ja, jag har väldigt mycket kränkande att säga där. Men jag tänkte att vi kan fokusera på den här grejen.
För det är alltså en uråldrig...
Ja, nog väldigt mycket kränkande att säga om de flesta kulturer, skulle jag säga. Förutom den svenska. Nej, inte.
Men det, för det är en uråldrig kinesisk tradition.
Jaha.
Så att, alltså bara för att du har sett det i liksom så samtida kommersiella svenska varuhus i olika färger och förpackade och sådär, så betyder inte det att det här är en ny uppfinning. Alltså, det här har man hållit på med länge, David.
Men du, det är så vi västvärldsmän ser på saker.
Ja.
Det här, nu när jag ser det för första gången på Lens, så är det här en svensk grej och det uppstod nu.
Men alltså, jag vet inte om det
så kommer jag fortsätta se på världen.
Jag vet inte om det är humbug eller inte, men liksom, have you seen my face? Och också, har du sett Leonardo DiCaprios face innan och efter gua sha?
Jo, men samtidigt så här, det finns ju alltså, du har ju sedan många år tillbaka bestämt dig för att inte röra en min.
Så är det.
Har det ingenting med det att göra istället? Eller är det gua shan?
Jag vet, det är svårt att säga, alltså, ja. Det är jättesvårt att säga. Men grejen var att jag satt med min gua sha då.
Alldeles strax.
Och nu anklagas Vinted för att sälja barn.
Förlåt?
What?
Vad säger du?
What?
Ja, jag vet inte hur mycket ni hängt med i det här, men vi snackar alltså om den här second hand-appen Vinted som alltså anklagas för barnhandel.
Men gud.
Ja, och det, grejen är då att den senaste tiden så har det spridits skärmdumpar på annonser från den här appen som, ja men folk tycker att de här annonserna är liksom rätt märkliga, och då har det här spridits som en löpeld på bland annat TikTok, och det har också fortsatt bubbla kring allt det här under helgen. Och det folk gör då, det är alltså att sprida screenshots på Vinted-annonser på bland annat leksaker och gosedjur som man tycker har orimligt höga priser. Alltså vi snackar ofta om tusentals kronor. Och enligt SVT så finns det till exempel en bild på en docka, men priset är 30 000. Och i beskrivningen så står det blond, nyfödd, aldrig använd.
Va?
Mm.
Men va?
Ja. Det här låter vidrigt.
Ja. Man reagerar ändå på det. Och ett annat exempel är en ritplatta för ungefär 58 000 med beskrivningen 13, tajt, blyg, ängslig, högljudd. Men... Och många som delat det här menar då att det är barn som säljs och inte leksaker. Så det är ju rätt grova anklagelser ändå.
Mm.
Men vad säger Vinted själva då, kanske ni undrar? De har svarat på sitt eget Instagram-konto, för det har kommit in en massa kommentarer där också. Och där skriver företaget att de är medvetna om de här pågående ryktena, men att det har gjorts en grundlig utredning och att de inte hittar några bevis som kopplar de här inläggen till kriminell verksamhet. Och de skriver också att den här åldern som visas i annonserna hänvisar till liksom, åldersgruppen som de här leksakerna är avsedda för, alltså typ åldersetiketten på en leksaksförpackning, och att det är det handlar om och inte...
Men hur förklarar man då det här med att de skriver som de gör i annonsen?
Ja, men alltså de säger att de tror att i vissa fall skulle det kunna handla om trollannonser, men så säger de också att de här höga priserna i vissa fall skulle kunna bero på att grejerna har ett högt samlarvärde enligt Vinted då. Men de skriver alltså det här med åldern, att det skulle vara som en åldersetikett på en leksaksförpackning och att det inte handlar om åldern på ett barn. Men samtidigt så fortsätter alltså spridas anklagelser på bland annat TikTok, och det är klipp från personer i flera olika länder. I Frankrike till exempel, där har Europe One, alltså den här radiokanalen, de har rapporterat om att polisen utreder bakgrunden till flera annonser. Så vi får ju se hur det här fortsätter. Det har också kommit reaktioner på Vinteds svar. En tjej som Aftonbladet pratar med tycker att de liksom borde förklara mer hur de undersökte annonserna, och andra menar snarare att hela den här diskussionen tar bort fokuset från det viktiga, alltså trafficking, och att det som sprids på TikTok nu underminerar hela frågan. Så vi får ju se hur det här fortsätter och om det här lugnar ner sig nu på sociala medier eller vad som händer, men det är ju något som fått många att reagera, kan man ju säga, oavsett.
Var det en ritplatta för barn?
Det lär det ju ha varit.
Ja, för att världens dyraste ritplatta kostar 45 000 kronor. En sån för vuxna professionella ritare.
Ja, titta. Sketchare. Du ser.
Ja, så 58 000 för en barnritplatta. Hur många är det som samlar på såna Etch-a-Sketch? Mm. Eller ja, det kanske finns en sån marknad?
Ingen aning, men
inte
kanske.
Jag heller.
Vi gästläge på ritplats.
Men det är ju också väldigt många som försöker bli virala via sådana där plattformar. Alltså, för jag älskar att köpa second hand. Ingen grej, jag vill inte skryta eller så. Men, och då är det ju ibland folk som lägger ut så här en bild på typ en godis och lägger ett jättehögt pris för att folk ska ta screenshots och liksom förfäras. Och att man ska, ja men ni vet, alltså det är ett bra...
What a beautiful world.
Men det är så här, alltså det är så... Jag orkar inte mycket mer. Jag vill ha semester igen.
Tack så mycket. Ja, det tog ungefär 34 minuter in på första arbetsdagen. Matilda Rogge, tack.
Tack.
P3. Sveriges Radio.
Du satt alltså där med din matcha.
Jag satt där med min guasha i soffan och kollade på en av alla dessa fotbollsmatcher. Och så det hände liksom en väldigt konstig sak.
Okej.
Okay. Jag sitter där och jag tappar den. De kan ju vara lite hala, de jäklarna. Framförallt när det är varmt. Alltså, jag tappar den, den faller ner på golvet.
Oh, nej.
Detta vet jag för att vi då som sitter i soffan hör ljudet. Alltså, vi hör en guasha falla till golv.
Klassiska guasha faller mot golvljud.
Precis. Men det var under en väldigt kritisk period i den här matchen. Så ingen... Alltså, det var inte som att vi allihopa var så, oj, nu måste vi
prata med dig och dina personligheter, eller hade du besök?
Besök.
Det hade besök.
Alltså,
ja.
Det hade varit väldigt kul om jag bara vi, ja. Om jag och mina personligheter. Nej, men vi bestämde oss för att inte riktigt uppmärksamma det mer. Alltså, den får falla, den får ligga på golvet helt enkelt, för att nu är det viktiga sekunder i fotboll. Sen då, när det är lite, ja men det var väl en hydration break eller någonting, då tänker vi, gud, nu ska vi inte plocka upp guashan. David...
Unisont slogs ni av den
David,
tanken.
Det fanns ingen guasha.
Boom, boom, boom. Alltså, det är nästan så att Jocke och Jonna ska sova över hemma hos dig nu, i och med att det här verkar så läskigt.
Så jag ställer
frågan... Spökjakt hemma hos, hemma hos dig.
Jag ställer frågan då öppet. Men visst tappade jag min guasha för typ 10 minuter sedan, och vi alla hörde det.
Jag ser fortfarande framför mig av någon outgrundlig anledning att du är själv och pratar så här.
Men det är inte helt, alltså det, jag förstår det, för jag brukar vara själv.
Ja.
Så att, men jag var inte det nu. Och det känns ganska bra att jag hade vittnen. För jag bara, men visst tappade jag min guasha på golvet för 10 minuter sedan? Ja, säger vi då. Men då säger jag, var är den då? Var är den? Så då börjar vi under hydration, så börjar vi, ja men du vet, alltså lysa med ficklampa under soffa, under liksom, det lyfts på mattor, det lyfts på soffkuddar, det liksom spolas till, alltså vi backar bandet typ så här. Jo, du satt i första halvlek med guashan i ansiktet som du brukar, och sen så tappar du den, säger det, oj, jag tappar min guasha, vi hör ett klonk, men nu, den är ingenstans. Alltså, den är ingenstans. Så då börjar vi tillsammans ifrågasätta vår... Alltså, vi börjar gaslighta varandra. Hade du verkligen den? Var det verkligen den här matchen du satt med guashan?
Börjar ifrågasätta allt i livet.
Alltså, det var ganska traumatisk upplevelse, för då säger en person i sällskapet: nej, jag såg din guasha i det här andra rummet tidigare idag. Mm. Och då går vi gemensamt i grupp.
Mima selfie när.
Går vi gemensamt till det rummet. Och där är ingen guasha.
Kom allihopa. Där var ingen guasha heller.
Men sen så är hydration break slut och vi måste fokusera på det som betyder någonting, det vill säga fotboll.
Så guashan är borta?
Flera dagar efter det här. Alltså det här påverkade hela semestern. Det var så här:
is there a part two?
Men there is a part two. För att det påverkar så alla går runt och har det som mål. Och det ansluter också fler nya personer till semestern. Det ansluter en man till exempel. Mm-hmm. Som säger så här: jag kommer hitta guashan.
Okej, okay. Tar sig an där.
Och jag säger så här: nej, men du kommer inte göra det, alltså, för att vi har redan lyst med ficklampa under soffa, lyft på alla soffkuddar. Vi har kollat under mattor, vi har liksom ransakat, vi har finkammat hela huset. There is no guasha, alltså The Matrix, there is no spoon.
Och någon som missing no guasha people. Där.
Den här mannen då säger med självsäkerhet: nej, men det här är ett jobb för en man. Han säger så på riktigt: det här är ett jobb för en man. Mm. Jag kommer hitta den. Och sen så kan vi väl gå in i part 2 lite senare under morgonen. Jag vet inte om det är...
Men hittade ni då?
Nej, men det kommer ju en fortsättning på Grasha-berättelsen sen.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. För jag vill bara påminna nytillkomna lyssnare att jag frågade om det fanns något nämnvärt som hade hänt under semestern som Maggie kom tillbaks ifrån nu. Och det är alltså den här rafflande guasha-storyn.
Grejen är, alltså jag kan inte vara ansvarig för att det är det som hände. Liksom.
Nej. Var det som hände på semestern och var nämnvärt, då är det väl det som ska nämnas. Part 2 lite senare i programmet. Vi vet inte riktigt när.
P3 Sveriges Radio.
I helgen så fick ju Parisbor klara sig utan vin till picknicken. Alkohol på allmän plats och försäljning i butik förbjöds temporärt på grund av extremvärmen. Hur gick det i ett land som Frankrike, undrar man ju då? Vi ska fråga Parisbon, influensen och författaren Sandra Beyer. God morgon.
God morgon.
Hur märktes det här förbudet av?
Ja, alltså jag skulle nog säga att det inte märktes jättemycket eftersom man fortfarande fick dricka på lokal. Mm. Jag hörde liksom, först fanns ju förvirring. Hur skulle det här förbudet gälla?
Just det.
Men sen när det liksom räddes ut så tror jag att alla kunde pusta ut. Men man var tvungen att köpa sitt vin på dagen om man skulle dricka hemma på kvällen helt enkelt.
Men för att man tänker ju, vi vet ju att fransmännen har ganska nära till demonstration. Alltså att de tar ju inte bara vad som helst. Hur var liksom reaktionerna på den här nyheten, eller vad man ska säga då, om det inte märktes av så tydligt?
Jo, men parisarna är absolut nära till demonstrationen, men de var också liksom ett folkets folk. Alltså att alla vill liksom hjälpa varandra. Mm. Man har ju verkligen känt att under den här heatwaven så är det här ett land som man kan räkna med sin granne. Liksom. Så att jag tror att allting som har underlättat det har varit helt okej. Okay. Eftersom man då får sitta på barer så är ju inte skillnaden jättestor. Speciellt på sommaren.
Förra veckan kunde man läsa om att det var runt 40 grader i Paris. Hur var det för dig? Hur har du mått i värmen?
Alltså först var jag väl ganska så svenskt stursk. Och bara, vadå? Det är väl bara att bita ihop. Alltså vad är fasiken grejen med det här? Mm. Men alltså problemet, eller vad man ska säga, är ju att det inte gick ner på natten. Utan det var även 40 grader på natten.
Va?
Oj.
Och det var förvirrande, måste jag säga. Det blev sån... man blev lite dum i huvudet. Alltså du vet, schampoflaskan var varm, 40 grader. Oj. Alltså ens krämer var 40 grader. Allt var väldigt varmt.
Men hur, hade du AC? Kunde du komma undan någonstans och kyla ner dig?
Vi skaffade till slut en AC. Vi köpte liksom en AC via Amazon Express. Och lyckades liksom de sista två nätterna. Men annars har man bara liksom inte sovit, tror jag.
Vad är det för tips då som man har hört att Parisbor delar med sig av med varandra?
Ja, men bra tips är ju till exempel att lägga frysta Pellegrino-flaskor i frysen liksom, och lägga i, runt i sängen när man ska sova. Det är alltid ett bra tips.
Just det.
Det måste ju inte vara Pellegrino.
Nej, det behöver kanske inte vara det. Billigare alternativ också.
Nå, en bra form.
Men det har ju, man har ju verkligen sett att det har varit också, alltså förödande konsekvenser av den här värmen. Fanns det någon punkt där du kände så här, oj, det här är lite läskigt?
Alltså, det blir, man blir väldigt seg och trög och typ bara går runt vid sitt, i sin närmaste gata liksom. Mm. Så att man blir väldigt dum av värme, så man tänker inte så mycket. Mm. Utan man går mest, alltså jag har en 4-årig son, så för mig var det mest typ så här, jag måste se till att han typ orkar dagen.
Just
för
det.
Annars, alltså hade man varit liksom ung och fri, då hade man väl bara varit vaken på natterna och hånglat liksom.
Oh, tänk om man var ung och fri.
Men det kan man inte göra. Nej. Jag var tvungen att typ hitta någon pizzeria med AC där vi kunde sitta några timmar och rita typ. Alltså det blir ganska oromantiskt liksom.
P3, Sveriges Radio.
Vi snackade om den här värmeböljan som har ändå drabbat Paris. Kan du liksom vittna lite om hur parisborna har betett sig i värmeböljan? Har allting varit som vanligt, eller har det blivit någon form av liksom Walking Dead-situation där folk bara vandrar runt?
Ja, men alltså, framförallt så har väl folk liksom kastat sig i Seine och Canal Saint-Martin, alltså de här floderna som går genom Paris, fast det inte har varit tillåtet. Och liksom skapat någon form av bad ståhej för att det är skönt.
Har du doppat dig?
Nej, jag har inte doppat mig. Det är ganska spännande. Alltså, som svensk är man ju van vid att parker liksom har någon form av vattenhål eller att barn får typ plaska i en damm. Men i Frankrike så får man knappt gå på gräset. Liksom. Så att det finns inte någonstans med vatten här, vilket har blivit väldigt tydligt.
Du, jag har hört, på tal om AC då, så har jag hört enligt källor nära redaktionen att det finns ett kulturellt motstånd mot AC i Frankrike. Är det något du har lagt märke till? Alltså så här, säg inte att de är så. Är det så?
det är absolut så. Alltså,
det är ju helt otroligt, fransmännen. Alltså, när de, man trodde inte de skulle kunna förvåna i dumhet, men så alltså, får man höra det här.
Men det är ju så fult.
Det är jättefult, David. Jag är emot AC.
Okej, okay. Ni menar på fasaden typ?
Ja. Hello. Och grejen är, handlar det inte också om i Europa, jag upplever att, så här, att det handlar också om så här, el, alltså att de inte vill, de tycker det är onödig kostnad och sånt. Eller? Sandra, du får berätta hur det är.
Ja, alltså el är ju jättedyrt i Frankrike, men alla bor ju också väldigt gamla våningar med liksom storslagen stuckatur, även om det är liksom en liten etta. Och det är jätteviktigt för fransmän att allt ska vara vackert. Alltså, även när de sitter i parker och de är sig riktiga glas. Alltså, jag tycker att det håller in i den franska kulturen att varför ska jag göra en AC när det är så fult? Då lägger jag mig hellre med en blöt handduk. Liksom. Jag har en fransk kompis som liksom totalvägrad.
Stadens borgmästare har rutit ifrån mot joggare och har kallat det för oansvarigt att träna i den här hettan. Har du sett några joggare som du vill hänga ut?
Ja, alltså jag bor i ett område med mycket joggare och jag har verkligen funderat på vad de pysslat med när jag gått omkring där. För en dag var det liksom 43 grader och då satt de där och liksom stretchade och hoppade upp och jag fattade inte. Alltså man vilar en dag.
Vila en dag, hör ni det?
Ja, Sandra Beijer, vad ska du hitta på idag då?
Idag är det äntligen lite svalt, så jag kanske ska ta mig en lång promenad.
Vad innebär svalt då?
Ja, vad kan det vara? 26 grader tror jag.
Ja, gud, isande kyla.
Får du hitta något att sätta på dig då? Dra fram koftorna.
Exakt.
Du, tack så mycket för att vi fick prata med dig, Sandra Beijer.
Tack, ska ni ha.
P3, Sveriges Radio.
Dai, dai, Shakira, Hakira. Burna Boy, som vi säkert känner igen ifrån öppningsuppträdandet där i Mexiko till VM. Ett uppträdande som absolut inte ledde upp till någon förväntning.
Inte?
Nej.
Men du har väl ganska låga förväntningar på Shakira?
Mm, precis.
Ja. Och hon levde inte ens upp till dem?
Nej, men det var liksom, alltså man tänkte att det skulle vara mer pompa och ståt.
Jag fattar.
Och sen så var det liksom bara en kamera rakt framifrån och sen så var det bara helt vanligt. Jag vet inte. Nej, det var hände inte så mycket.
Vilken mardröm, alltså en kameraproduktion. Här i morgonpasta har vi en, två, tre, tre kameraproduktion.
Ja, precis. Det är mer påkostat här.
Ja, men det är det faktiskt. Mm. Och det är era skattepengar, glöm inte det.
Nej. Du, det är ju så att fotbolls-VM, fotboll i stort väcker ju många reaktioner.
Det får man verkligen.
Ja, det är mycket känslor. Det är ju en ABC- ABC-reporter som har försökt skämta till det i sändning. Och Abigail Velez, reporter på ABC, stod i sändningen och snackade upp 16-delsfinalen mellan värdnationen USA och Bosnien-Herzegovina.
Vad gjorde hon för fadäs?
Innan hon lämnade över till studion passade hon på att elda på stämningen lite. Och det kan man väl få göra lite grann.
Men ja, men det så, kan vara kul.
Det kan väl vara lite roligt att det ska finnas lite så bantering.
Ja.
Jag kan inte peka ut Bosnien på en karta. Jag vet ingenting om Bosnien och jag vill inte veta. USAs landslag är tillbaka, bättre än någonsin. Gör er redo, Bosnien. Ni vill inte ha det, Bosnien. You don't want it. Det är väl det de menar. Direkt översatt. Men ni kommer få det. But you're gonna get it, säger hon i sändning.
Lite så sex talk.
Ja, eller? Det var nog inte det hon menade.
Nej.
Riktigt.
Okay.
Men det här har ju spridits då och har fått 10 miljoner visningar på sociala medier. Och det har blivit väldigt mycket kritik kring
jag
det här.
Jag förstår det. Ja. Fan vad jobbigt. Har hon eller ABC uttalat sig på något sätt?
Ja, hon, alltså så här, jag fattar att det är liksom så här, här kommer stora USA och bara lever upp till alla förväntningar när det gäller fördomar om att de inte vet någonting om omvärlden, jada, jada. Och sen så är de så kaxiga översittare. Men alltså, var det så katastrofalt jobbigt sagt?
Nej, absolut inte. Nej. Alltså, så här, jag skulle säga att det där är helt normalt fotbollssnack.
Ja, det är väl lite där. Men det är väl så att det är väl ett stort mediehus. Man har väl sina riktlinjer. Och hon vill väl behålla jobbet. Så därför har hon gått ut och pudlat.
Va?
Ja. I ett misslyckat försök att skämta lite under VM gick jag för långt och gjorde en tanklös kommentar i direktsändning som var okänslig och olämplig. Jag ber om ursäkt till Bosniens... Jag ber om ursäkt till Bosniens folk och Bosniens fotbollslandslag. VM handlar om att förena människor runt om i världen och min kommentar speglade inte den andan. Ah. Jag önskar alla lag stort lycka till när de fortsätter sin resa i VM, skriver de.
Ja, okej. Jag är inte bosniska folket. Men det jag vill säga angående det här är VM handlar inte om det hon sa. VM handlar om att vinna. Det var det jag ville säga helt enkelt. Alltså det handlar inte om att förena.
Nej,
det handlar om att slå ut varann. Ja. Att, alltså förnedra varann så som vi kommer förnedras imorgon av Frankrike. Alltså tänk dig den förnedringen vi kommer utsättas för. Tänk dig det mest förnedrande du har varit med om. Vad är det? Ja, det är ganska, jag kan tänka mig att det är mycket.
Det är väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det var förnedrande det som du gjorde nu. Mm. Att du sitter och pratar så. För jag upplever att det är någon slags positionering och någon slags...
Positionering i vilken position? Ja, i vilken position vill jag vara i?
Jag vet inte riktigt. Det där får du hantera själv.
Ja, visst.
Men det som man ska göra nu, det är att stå på Sveriges sida. Så, ungefär som hon gjorde.
Ja.
Det är så man ska göra.
Just det.
Man ska stå på sitt lands sida i vått och torrt. Mm. Och sen så ska man se matchen och heja på.
Ja.
Annars har man inte i det här landet att göra. Det är det jag vill säga.
Men grejen är... Förklara för mig då varför jag känner när jag åker förbi, för att det är väldigt mycket så heja Sverige banderoller och här och var och alla liksom, alla passar på att vara med i den här yran. Förklara för mig varför jag känner när jag passerar då i min liksom AC-kylda bil.
Har du bil?
Alltså det där är en definitionsfråga.
Ah, okay.
Det är ingen som står på mig om vi säger så.
Nej.
Men varför känner jag inte att jag hejar på Sverige? Förklara det för mig.
Ja, men det där är ju någonting som man får ta...
I terapi, tänker
jag. Det är terapin, det. Ja, precis.
Men jag har ju er.
Ja, ja, precis.
Jag vill prata med er.
Ja, jag förstår. Men det där, jag är inte utbildad nog för att kunna ta i såna svåra psykologiska problem.
Men jag vill också bara vara alltså, realist. Alltså, det är klart att det kommer bli 10-0 till Frankrike.
Jag tror inte det handlar om realist. Vad jag tror att det handlar om det är någonting annat det här bottnar i.
Okay.
P3, Sveriges Radio.
En person har skrivit så här. Kastade, som alltid, min hunds tuggboll, typ en tennisboll inom parentes, i min 1,5 till lägenhet. Mm. Han sprang efter... Hittade aldrig. Jag har aldrig hittat den sen dess heller. Letat deluxe, men den är i en parallell verklighet.
Ja, det är någon slags någon gate som öppnas upp till en annan dimension där. Precis när du kastade så har den försvunnit bort.
Det kan ju vara så. Du vet, vår...
Och då, kanske du tycker att det är förvånande att bollen har försvunnit. Men tänk till dem som då fick in en boll. Alltså, bara från ingenstans i det parallella universumet.
Det hade varit något.
Att det bara liksom så från snett uppifrån bara kom in en tennisboll här.
Det hade varit helt otroligt att få vara med om. Grejen är, du vet vår vän och kollega, inte kollega längre, Kodjo Akolor. Mm. Han pratade ju mycket om kvantfysik och den där skiten. Mm. Alltså han pratade ju om så här teorin om att det finns...
Alltså du sitter verkligen... i ett stenrös av olika så isländska vulkanstenar som du måste ha runt omkring dig.
Ja, det måste jag.
Ja, för att det ger dig olika energier. Ja. Medan du liksom så här, alltså, när Kodjo pratar bara om den där kvantfysikskiten. Han tror på så mycket skumt, den där Kodjo.
Jo, men han pratar om att det finns då en teori om att det finns oändliga parallella verkligheter med den vi är i just nu. Mm. Alltså det finns en David och Magge i Studio 61 gånger hur många som helst. Alltså man kan bara bläddra och det händer lite olika saker där. Och du bara nickar eller? Du är helt...
Ja, men det är väl en ganska etablerad teori som inte är, är sinnessjuk.
Jag tycker det låter helt sinnessjukt. För då du vill ju mena att det finns parallella verkligheter.
Att det finns oändligt många parallella verkligheter. Ja. Frågan är egentligen inte om det är typ så. Okay. Utan det är liksom inte, det verkar inte vara någonting som är någonting som är sjukt, om du säger till någon som är insatt. Jag kommer inte ihåg vad han hette, han som var här och pratade om det. Upp från Uppsala universitet i alla fall. Ja. Utan det handlar mer om så här... Är det så att vi flyttas mellan dem eller har de inte med varandra att göra?
Okej, för att då enligt den teorin som vissa tror på...
Säger du medan de fortfarande håller i en sån sten?
Men grejen är, jag tycker inte försvara mig mot de här stenanklagelserna. Nej. Helt enkelt. Alltså, du vet så här, I'm above that.
Just det.
Men då skulle det kunna vara så att den här tennisbollen då som kastades, den försvann in i en sån. Och min guasha. Alltså för att det var det jag ville komma till. Det anslöt en man då efter några dagar till vår semester som fick höra då om att jag, när jag sitter och masserar mitt ansikte med min guasha-sten, det här är en kinesisk uråldrig tradition då, jag tappar den på golvet. Det är under en väldigt viktig tid under en match, så att ingen av oss liksom bemödar oss att titta ner på golvet och plocka upp den, utan vi tar det sen, tänker vi. Vi tar det i hydration, säger vi. Den återfinns aldrig, David. Den här guasha-stenen har inte återfunnits. Den har existerat. Mm. Jag har suttit med den varje dag, varje match, masserat mitt ansikte. Jag har vittnen. Det är andra människor. Det är inte mina olika personligheter som du tror.
Nej.
Det är andra fysiska människor.
Just det. Upplever du det?
Och den är bara borta.
Mm.
Och jag vet att det finns andra där ute som varit med om liknande saker.
Det gör
jag. Alltså, jag satt där med min guasha, Yao.
Mm.
Skulle det kunna vara.
Just det.
Berätta om när ett föremål bara försvunnit, eventuellt in i en parallell verklighet. 72250, skripet ett mellanslag. Den har inte återfunnits. Nej. Av. Inte det sjukaste
I någon
du har
parallell verklighet så finns det ett vardagsrum som har liksom, det är någon som har suttit i ett vardagsrum och så har det kommit in en tennisboll och en guacha.
Ja!
Det är någon som skriver, i Argentina när man tappar bort något så lägger man två knivar i kors på köksbänken och cirka ett dygn senare kommer saker man letar efter fram. Det har funkat för mig sen min faste lärde mig det 1998, så du får testa den grejen.
Jag kommer nu springa hem och lägga två knivar. Alltså det är sånt här jag vill höra.
Ja, det, ja precis. Men vad sjuk kod det är med sin kvantskit, eller hur?
P3 Sveriges Radio.
Borttappad Guasha. Jag tänker fortfarande på min sons ena sko som försvann helt jävla spårlöst för ett par år sedan. Han hade tagit av dem för att hoppa studsmatta. De låg nedanför studsmattan. Går ut för att hämta dem på kvällen och den ena är borta. Ingenstans i trädgården, ingenstans inomhus, försvunnen från jordens yta.
Då är det bara lägga två knivar i kors i köket så kommer det dyka upp då, enligt argentinsk tradition.
En person har en annan teori, en annan metod här. Hej, jag brukar hitta på historier om mig själv och föremålet som jag tappat bort. Typ, det var en gång husnycklar som bodde hos en tjej som tyckte väldigt mycket om dem. Säger det högt, men jag letar och hittar på olika scenarion om mig och saken. Det har funkat varje gång, som om saken vill höra det jag berättar och kommer fram för att lyssna. Sånt här vill jag höra.
Jag var ute på krogen en gång. När jag vaknade dagen efter så var nästan hela lönen borta. Jag vet säkert att jag bara köpte en, kanske två eller faktiskt tre öl. Det måste vara hos någon annan Joel nu i ett parallellt universum. Grattis till honom, skriver Joel. Alltså, då finns det ju två alternativ, Joel, här som du kan använda dig av. Det är antingen att du hittar på historier mellan dig och din lön och pratar om det på ett sånt sätt så kommer det dyka upp, eller lägga två knivar i kors i köket enligt argentinsk tradition. Och helt plötsligt då, inom 24 timmar så kanske lönen kommer tillbaka.
Fan vad kul om du skulle göra det.
Ja.
Hör av dig, Joel, om det funkar.
Och vi byter ämne till... här.
Ja, man blir ju, det känns bra. Man kan njuta av låten på ett helt annat sätt.
Ja, man ser lyssna med helt nya öron på den här bangen. Och det är ju också det främsta tecknet på att industrisemestern nalkas. Alltså att vi spelar Mariah Carey. De som vet vet. Men hur som helst, tillbaka till sommarsemestern, för det är det ska handla om nu. För det finns en ny trend, you guys.
Oj, nu blir Maggie stressad som att hon ska, ifall hon har missat det här.
Ja, shit, nu kanske du är på utelistan helt plötsligt. Ja. Och vem vet, den kanske håller i sig till jul, så du kanske du kan haka på den ändå då. Men glöm Coolcation, glöm staycation, för nu är den här Darecation.
Nej.
Yay, yay.
Nej, vad fan är det? Nej, nej.
Nej, nej.
Säger jag till det.
Ja, men en så vågad semester kan man väl kalla det.
Men det har jag faktiskt haft på känn att det är inne.
Ja, har du vågat dig på?
Ja, lite sjuka saker har jag gjort.
Ja.
Jag kan inte gå
in. Men inte så bestigit berg.
Men snälla, alltså är det det? Att man ska så bestiga berg?
Kanske mentala berg då.
Mentala berg har jag bestigit om ni fattar.
Mentalt har du haft en riktig dedication-resa. Ja, nej, men det är bland annat TV4 som gjort en grej på det här. Och som ni kanske förstår av namnet då, så handlar det om folk som skiter i att chilla. De dissar solstolar och lata dagar och satsar istället på äventyr och fysiska prövningar. Alltså typ, ja, men bestiga ett berg eller vandra genom en öken eller ta sig ner i en vulkan. Och målet är, ja, men överlevnad kan man väl säga, istället för avkoppling. Är det något ni kan relatera till?
Alltså varje dag i mitt liv försöker jag bara överleva. Alltså det är liksom, det är poängen med mitt liv bara, att inte avsluta i farten. Så att jag vet inte.
Nej, och jag tycker det här låter rätt vidrigt om jag får säga så. Men jag har absolut rest med folk som prompt måste vandra upp för något berg i någon jobbig terräng och bo i tält.
Är
och
de
det
vita?
Ska vara så. Ja.
Ah,
Men
umgås bara med vita.
Dagens PS har också skrivit om det här, och enligt dem syns det här i statistiken också, för det har varit liksom, ja, men fler och fler personer som vill springa såna här terräng- och bergslopp de senaste åren. Till exempel har en av världens största arrangörer för såna här lopp sett att antalet deltagare gått från 50 000 till 170 000 på bara några år. Och majoriteten av de anmälda är liksom inte elitidrottare heller. Och TV4 har pratat med Viggo Kavling som är redaktör på Dagens PS och som skrivit om det här. Och då var programledaren så, men är det så fel att bara unna sig en bärs i hängmattan när det är semester, eller vad är grejen egentligen? Och då svarar Viggo att han tror att det här med att man ska vara vältränad och fit och se bra ut och också kunna berätta något på sociala medier är något som driver framförallt män i en viss ålder att, ja, men träna väldigt mycket på semestern. Men han tror också att det inte bara handlar om något hälsotänk, utan att det också skulle kunna vara någon form av åldersnoja, så ålderskris, och att det hänger ihop med den här long liberty trenden, att många tror att de typ kan överlista döden. Men sen har det också kommit kritik mot den här typen av resor, alltså där man ska pusha sig så mycket som möjligt, typ för att det, ja, men dels kan exploatera miljöer, kanske i länder där sjukvården inte har så mycket pengar och så vidare. Men vi får väl liksom se hur våra flöden kommer se ut nu i sommar, om det kommer vara fullt av folk på Insta som kutar upp för berg och äter frystorkad mat på glaciärer.
Jag har inte stött på dem.
Inte jag heller. Men nej, sommaren har ju bara börjat.
Ja, ah, just det.
Kanske kommer.
Kanske kommer.
Men ingen vi känner kommer göra så här, tror jag.
Nej, kanske Kodjo.
Ingen dedication.
Kanske Kodjo.
P3, Sveriges Radio.
Jag måste bara läsa den här glitch, Yao. Ja. När jag var tonåring och hade en kompis över på sleepover och en filmkväll som vi var med om det sjukaste. Petade in en VHS-kassett med en random film. Och mitt i bryts bilden och vi ser oss själva på tv-skärmen live, som om det var en övervakningskamera ovanför, bakom oss. Sen flimrade det till och filmen fortsatte. Blir fortfarande helt yr och kall när jag tänker på detta.
David!
Alltså, för det är en omöjlighet.
Nej, det är inte det. Alltså med tanke på...
Ja, men jag menar, det är ju därför det är en jobbig grej jag har varit med om.
Ja, exakt. Alltså verkligen... Men det kan inte vara så att de bara såg sig själv liksom i, du vet, tv, alltså reflektionen.
Snett uppifrån bakifrån.
Var det snett uppifrån bakifrån?
Nej, men det var en avvökningskarma ovanför oss, bakom
oj.
Oss.
Oj! Mm. Men David, vad tror du? Kan du snälla försöka förklara det där då?
Jag kan inte förklara den här världen. Vi vet så lite om den. Så det är omöjligt för mig.
Men det är det här jag menar med, alltså jag satt med min guasha, ja. Alltså för att det är... Jag tror att alla har varit med om någonting i sitt liv som bara går inte att förklara.
Ja.
Alltså det går inte att förklara. Vad man än säger så går det inte att förklara.
Nej.
Min guasha är borta. De såg sig själva snett ovanifrån.
Ja.
Och liksom, ja. Bevisar det någonting? Mm. Jag vet inte. Kanske att Kodjo har rätt i slutändan.
Ja, just det. För eller det där är en paranormal activity du har varit med om.
Vadå? Alltså med min guasha?
Ja, det är det.
Nej, men jag har varit med om massa paranormal activities, David.
Jag ville bara säga den här grejen för jag tyckte den var lite intressant. Men sen hade jag också, det är också så att Runar är ju aktiv på sociala medier.
Ja, Runar Sörgard, han är aktiv på sociala medier. Han kommer upp i mitt flöde lite då och då. Mm-hmm. Gör han det i ditt?
Följer du honom?
Ja, men det är oklart. För att jag, så här,
jag har inte stött på honom. Nej.
Jag har ingen kontroll på mitt flöde, ska jag säga. Nej. För att ibland kommer upp grejer som jag absolut inte följer.
Nej.
Men liksom, jag bara tackar och tar emot. Mm. Och det dyker upp då i mitt flöde idag, Runar Sörgard. Alltså, det ska sägas, mest känd som Carolas ex får vi ändå lov att påstå.
Men han var väl Runar Sörgard innan Carola också?
Visste du vem Runar Sörgard var innan han var ihop med Carola? Då måste du söka, alltså aktivt.
Kanske för att jag är från Uppsala.
Ja, men han var lokalprofil eller?
Jag vet inte.
Nej, men han har väl absolut gjort sitt eget namn.
Det kanske inte var någonting innan Carola, det vet inte jag. Jag kommer inte ihåg, jag var väl så liten då.
Jag vet inte. Men han har i alla fall hamnat i klammeri och klamera. Minst sagt.
Igen.
Ja, men alltså, bara för att liksom föra det till protokollet så har han ju då suttit i fängelse för penningtvättbrott. Han dömdes till fängelse och han lägger liksom upp lite konstiga saker i sitt flöde, har jag märkt. Jag gick in och kikade. Han har delat med sig nu senast en anekdot då från sin fängelsetid.
Ah, okay.
Eller så här.
Inga redovisningstips.
Sin tid som fängelsekund. Jag ska försöka vara lite mer respektfull. Och vill du höra anekdoten? Oj, nu kom det lite musik också. Det var inte meningen. Så här skriver han. En vidrig kriminalvårdare på anstalten Rosersberg frågade mig nyfiket en kväll innan inlåsning. Runar. Jag och mina kollegor har gjort så mycket fel och orättvist mot dig. Men du fortsätter bara le och vara trevlig och glad. Varför ber du oss inte att fara åt helvete istället? Jag. Det behövs inte. Ni är redan på väg dit. alltså det skulle kunna vara en sån här, du vet, avdelning saker som aldrig har hänt. Ja, men om det har hänt är det jävligt starkt.
Ja, då är det väldigt starkt. Då är det väldigt starkt. Men det finns ju eftersom så här, ja, det är möjligt att det har hänt. Det där vet vi ingenting om. Men bara vid första anblick så känns det som att det är upplagt på ett sånt sätt som att det inte har hänt.
Ja.
Att någon kommer och erkänner 100% och tar ansvar för sina handlingar på det sättet som den här personen skulle ha gjort. Mm. Det hör inte till vanligheten.
Jag tror inte heller att de här kriminalvårdarna har behandlat honom så dåligt. Alltså, vi måste ändå tänka... Eller så här, jag har aldrig varit fängelsekund.
Nej.
Så jag vet inte.
Nej.
Men däremot så har jag varit på häktet ett par gånger. Jag kan inte gå in på varför.
Nej.
Och jag upplever att kriminalvården ändå gör sitt bästa i Sverige. Alltså att de inte... Alltså det är inte liksom jättemycket abuse.
Nej, nej.
Men jag vet inte.
Nej.
Det kanske är det. Men i alla fall... Det piggade upp lite att han var en så härlig storyteller.
Han hade väl ändå en bra comeback där, ifall det där nu skulle ha skett.
Jättebra. Alltså med ett leende säga, ni är redan på väg dit.
För det är
jag kommer
också,
sno det,
för där har vi alla varit så här, ja, om den här situationen hade uppstått, då hade det varit så
exakt
snyggt att sagt så här.
Exakt.
Att det låter lite så.
Ja. Men vi snor den då?
Vi snor den.
Alltså vi snor den. Men då måste vi bara se till att någon ställer den frågan då. Ja. Varför ber inte du mig dra åt helvete?
Mm.
Hur planterar vi det?
Nej, vet inte.
Vi ringer Dian.
P3, Sveriges Radio.
Vet du vad du har i din frys i detta nu?
Korvbröd.
Bara?
Bara.
Okej.
Okay. Nej, men jag skojar bara. Nej, men jag har alltid jättemycket korvbröd. Det har jag gått igenom här många gånger.
Har du?
Ja, eftersom...
Du äter mycket korv?
Nej, men när man väl köper korvbröd så blir det några korvbröd över.
Just det, som man bara bunkrar i frysen.
Det blir så rent naturligt.
Har du någonting annat i frysen? Alltså så här, hur ser det, beskriv din frys för mig.
Ja, men lite bär.
Ja, just det, till smoothies.
Av olika slag.
Ja.
Men plockade och infrysta. Och någon potatis, hemgjord potatis...
Gratin?
Nej. Äppelmos.
Äppelmos.
Oxpytt.
Okej.
Okay. Säkert någon isglass.
Mhm.
Ja, bröd och gärna.
Du har ändå liksom en stakt frys.
Ja, men det, ja, den är inte så stor så den blir lätt stakt.
Ja, jag fattar. Jag frågar dig för att jag har... Alltså, det jag har gjort mest under min semester är att läsa.
Mm.
Alltså, jag gillar ju att läsa. Gud, det känns jobbigt att jag alltid ska behöva skryta. Det är inte meningen.
Nej.
Men jag läser väldigt mycket romaner och även facklitteratur. Och så.
Vad cool och häftig information om dig. Men vad heter det, som många antagligen hade använt som skryt, men det gör ju inte du nu.
Nej, precis.
Utan det bara råkade komma fram.
Och det har liksom en så här, jag upptäckte att jag har liksom en litterär ick.
Mm.
Alltså det finns en grej som jag liksom stöter på alldeles för ofta när jag läser en god roman.
Mm.
Och det är då följande scenario. Och det är ett scenario som även ofta dyker upp i filmer, i olika typer av berättelser som människor berättar.
Och kan det vara?
Jo, men det är att när man antingen då blir utsatt för våld eller att man har ramlat och slagit sig, det är någonting som har hänt ens ansikte. Antingen att man har blivit slagen eller att man har slagit någon och har då en knog, eller vad man ska säga. Heter det? En knog?
Men du pratar om ansikte nyss.
Ja, men lyssna nu.
Mm.
Antingen att man själv har blivit slagen eller att man har slagit någon.
Ja.
Så att antingen har man ont i ansiktet eller så har man ont i sin hand.
Ja.
Knytnäve heter det ju.
Ja.
Gud, knog.
Ja, men en knog har ont i en knog. Knoga.
Men jag vill också säga att jag är invandrare och alltså, jag har varit med min familj jättemycket nu så jag har inte pratat så mycket svenska.
Nej. Förlåt.
Skitsamma. Det som alla personer i de här berättelserna, böckerna, filmerna, jada, har hemma är frysta ärtor.
Mm.
Alltså alla tar alltid fram en påse frysta ärtor för att liksom dämpa en svullnad på antingen knogdora eller i sitt ansikte.
Mm.
Och det har börjat irritera mig jättemycket för jag vill vara helt 100% transparent i att säga att på 41 år...
Mm.
Jag har aldrig någonsin haft frysta ärtor i min frys.
Vart har du dem då? Annars är de inte frysta så länge.
Men du har ju inte heller det. Du
Nej.
Hade ju korvbröd.
Ja.
Och du hade äppelmos.
Just det.
Och du hade bär.
Ja.
Frysta ärtor hade du inte.
Nej, det kanske jag inte hade. Nej.
Så jag vill... Det här är någon form av liksom öppet brev eller upprop som jag säger dig att jag vill nu. Jag vill nu att vi anstränger oss. Och när jag säger vi menar jag då vi som mänsklighet. och kommer på fler saker som man kan ha i frysen som kan tas fram för att dämpa en svullnad efter ett slag av olika sätt.
Jag skulle nästan vilja påstå att det är allt du har i frysen går att använda.
Absolut. Ja. Så varför inte då variera liksom? Mm. Alltså jag har läst två olika romaner.
Men det är det att ärtorna på så sätt är ju en bra produkt eftersom den går ju, den kan ju anpassa sig efter underlag på ett helt annat sätt.
Ja, men varför har folk frysta? Äter folk frysta? Det är inte, alltså nej.
Man använder det som, ja, men som en del av förbandslådan.
Tydligen. Mm. Men jag hade velat ändå att så här, i någon roman eller tv-serie eller film, att någon liksom så här, kommer hem och har blivit slagen och partnern eller sambon till den här tar fram en påse, jag vet inte, edamamebönor eller någonting. Mm. Alltså hjortron eller någonting annat än ärtor.
Ingen skulle använda hjortron.
Varför inte?
Nej, men för det är en för sällsynt produkt och antagligen...
Sällsynt.
Men är inte hjortron lite så...
Jo, det är
lite
skogens guld.
Ja, det är skogens guld. Man tar inte fram skogens guld.
Nej.
För att liksom småtina över en 37-gradig varm kropp. Och Nej. Sen ska det frysas in igen och bli frysut på ett fult sätt.
Plus att ingen... Alltså, vem har råd att köpa frysta hjortron i dessa tider?
Nej, det är, guld går man ut och letar efter själv.
I would never. Men okej, okay, så du har en poäng. Du menar på att det är på grund av ekonomin som alla har frysta.
Ekonomin och anpassningsbarheten per underlag som ärtor ändå har i påseform. Gärda, gärda.
Hur många här inne i rummet har frysta ärtor i sin frys just nu? Alltså, jag säger ju det. Alltså, det är inte trovärdigt.
P3, Sveriges Radio.
Jag satt där med min Guasha Yao. Jag har en motsatt story. När jag och min sambo flyttade senast dök det upp en ny tvättkorg.
Va?
Identisk som den vi redan har, men på något sätt har vi nu två. Fortfarande ingen aning vart den kom ifrån.
Alltså. Det är ju en glitch i verkligheten, om något.
Ja, men jag säger ju det.
Ja.
Alltså, Kodjo har... han har inte haft fel, helt enkelt.
Nej.
Alltså... Jag är lite blown away av att det är så många vittnesmål från att vi har parallella universum. Det är helt sjukt.
Men...
Okej, va?
nej, ingenting.
Men du är inte lika golvad av den här tvättkorgsgrejen som jag.
Jo, det är jag. Men jag har inte så mycket mer att säga om det bara.
Nej, okej. Vill du ha till sms då?
Okej.
Och det här är lite då... Jag satt där med min Guasha Yao, har blivit nästan så att folk vittnar lite mer om paranormala händelser i sitt liv.
Mm.
Alltså så att det är ganska bred pensel vi målar med här den här morgonen. Hade en tjej hemma på dejt i min lägenhet där jag hade bott i 1,5 år.
Hallå där.
Kände väl att det inte riktigt klickade mellan oss. Men vi satt oss i soffan och startade en film. Cirka 30 minuter in så väljer spiken som håller i tavlan bakom tvn att lossna från väggen, ursäkta. Tavlan rasar ner, slår sönder eluttaget och den filmkvällen var slut. Såg det som att en räddande ängel ville att vi skulle avbryta dejten och aldrig mer ses.
Eller sluta fokusera på skärmen och mer på henne.
Exakt.
Mm. Och liksom... Problemet kanske inte var henne.
Nej, exakt.
Kanske inte var hon.
Problemet, vet du, det är faktiskt intressant. Det här har jag börjat reflektera mer över i mitt eget liv.
Mm.
Problemet kanske är jag.
Oh. Att det kommer i 40 plus ålder. Måste känna så mycket att det har varit så mycket waste of time innan.
Nej, jag tycker det känns som
Men man ska vara glad att man har hittat lösningen. Hellre sent än aldrig.
Men jag vet inte om det är lösningen, men jag är beredd. Jag vågar öppna den dörren.
Okej. Okay.
Efter liksom, jag har haft en väldigt toxisk relation senaste halvåret.
Med?
Ja, men det kan jag inte säga här.
Ja, det är med någon.
Ja, det är med.
Okay.
Det är med någon.
Okej. Okay.
Vi, du vet.
Ja, ah, just det. Me, myself and I.
Nej, och alltså så här, jag bara reflekterat lite över att jag hamnar relativt ofta i den typen av relationer.
Okej.
Okay. Och jag alltid tänkt så här, varför händer det mig?
Just det.
Varför är
alla toxiska?
Ja, exakt.
Varför är det något fel på alla andra utom mig?
Och sen så satt jag där då, alltså med min Guasha, innan den försvann.
Ja, just det.
Och tänkte så här, gud, tänk så är det jag som är problemet.
Ja, just det.
Och men, det var helt mindblowing.
Men var det en obehaglig känsla?
Alltså det var, ja det var det.
Var det någonting som du naturligt ville slå bort bara?
Givetvis.
Ja.
För att, alltså jag anser att jag är ganska perfekt liksom.
Ja, just det. Mm.
Så att det var ändå a tough pill to swallow. Mm. Men jag är beredd att börja jobba med mig själv. Det, kanske inte i år.
Precis, jag tänkte precis säga, det tror jag när jag väl ser det. Ja, men jag ska säga så här, det här är ju banbrytande, men det jag hör.
Men lyssna nu, jag har jättemycket planerat redan för 2026.
Ja, just det. Men att jobba på sig själv, det finns inte riktigt plats för det.
Men det faktiskt så som det ser ut nu gör inte det. Och då menar jag allvar. Alltså jag har jobb.
Du är medveten om att du är problemet, men jag kommer inte ta i det, för det finns inte tid.
Det finns inte tid. Nej. Och inte utrymme, men det är inte jättemycket kvar av det här året. Alltså jag är inne och planerar, nu ska jag börja planera 2027 snart.
Just det.
Och då kommer jag lägga in tid för att arbeta med mig själv så att jag inte längre är en toxisk person.
Ja. Men fram tills dess?
Men jag fortsätter som jag har gjort.
Fortsätt som allt jag har gjort.
P3, Sveriges Radio.
Du vet när folk ändrar karriär, sadlar om så att säga. Mm. Så är det ju så att många har svårt att... ja, men man kan liksom inte bedöma det nya de gör på grund av att det tidigare har de etablerat så pass hårt.
Absolut.
Förstår du vad jag menar?
Förstår,
så man ger dem inte en rättvis bedömning. Vi alla kommer väl ihåg när Paris Hilton släppte låten...
Stars Are Blind.
Ja, precis. Och lyssnar vi på den med objektiva öron så är det ju så att det är ju absolut en låt som går att spela och njuta av.
Den är väldigt bra.
Ja. Oavsett om man tycker den är bra eller inte så är det så här, ja, den ska väl kunna finnas som alla de andra låtarna som spelas.
Ja,
jag tycker den platsar där.
Mm.
Men är det så att man är så här, har en negativ syn på Paris Hilton sen innan, då kommer den synen på något sätt reflektera bedömningen av låten. Jag vet inte, är det ointelligent att bedöma på det sättet?
Nej.
Är det inte det?
Alltså så här, jag...
För vid första anblick så tycker jag att det är ett ointelligent bedömande.
Grejen är, jag vet inte riktigt vad intelligens är om vi ska välja.
Nej, det vet inte jag heller. Men det är för att vi två sitter och inte är så intelligent.
Så är det. Men jag skulle säga att det är intelligent att ta in liksom faktorer i en bedömning. Är det inte det?
Det tycker jag också.
Ja, skål.
Att ta in faktorer i en bedömning. Det är skål på den, ja precis. Vill man bedöma någonting, då är det bra att ta in olika faktorer.
Jag skulle säga det, men sen så här, jag har inte jättebra koll på alltså, hur man bedömer saker, vad intelligens är.
Nej.
Och så. Men egentligen så här, det mer rättvisa skulle ju vara att inte ta in fler faktorer. Alltså att bara bedöma allting som det man får presenterat framför sig.
Mm.
Inga fler faktorer.
Nej, men till exempel, är en låt bra eller inte?
Mm.
Det kan man ju inte, det har vi väl lärt oss sen tidigare eftersom folk har ju velat spela liksom så här, hur ska jag göra med Michael Jackson? Hur ska jag göra med R. Kelly? För det är bra låtar.
Ja.
Jag kan liksom inte... det är väl klart, det är klart när det är om man då pratar om förövarsammanhang, då kanske man tycker att det är jobbigt.
Ja, men då tar man in faktorer.
Ja,
och då
precis.
Kanske det är inte det mer intelligenta.
Ja, fast det blir väl en annan... Men om det bara är en person som har gjort någonting som man är så här, jag tycker inte det där är så bra.
Som Paris Hilton.
Ja, precis. Ja. Då kanske det inte är så att man rättvis bedömer en låt.
Jag skulle säga att jag tycker att alltså, i fallet Armand Duplantis så upplever jag att jag har väldigt svårt att... jag tar in faktorer där.
Du tar in faktorer där.
Alltså, ja. Jag gör det. Och jag köper inte honom som popstjärna. Liksom. Och det, du vet, så här, jag kan inte hjälpa att jag är då väldigt intelligent, tydligen. Som tar in mycket faktorer.
Nej, alltså jag ställer mig frågan fortfarande. Jag vet inte.
Mm.
Den brittiska skådespelaren Tom Hardy, 48 år, släpper nu ett rapalbum.
Nej. Det gillar jag inte.
Under artistnamnet Frankie Pulitzer.
Nej, men David. Det vet jag inte.
Känns det jobbigt? Jag... Albumet Scarface meets Frankie Pulitzer släpps i augusti, men singen Brothers Grimm släpptes redan i torsdags. På albumet får han sällskap av artisterna Busta Rhymes och Method Man.
Va?
Tom
Hardy,
det
har lite intressant. Och...
Tom Hardy avslöjar för NME alltså, att han hade ett skivkontrakt redan som 15-åring och då spelade in flertalet låtar som dock aldrig släpptes.
Mm-hmm. Och nu som 48-åring så är det dags.
Yep.
Okej, väldigt, väldigt, väldigt intressant information. Jag älskar Tom Hardy.
Ja, man hade ju... men tror du att det kommer vara bra eller är det jobbigt att han gör det?
Jag tyckte det känns lite så jobbigt.
Ja, för har du varit med om en kompis som från en dag till en annan presenterar sig som musikartist?
Nej, inte en kompis liksom riktigt. Vad har du?
Ja, man har ju varit, ja men precis, man bara okej. All right. Och så ska man höra den personen sjunga. Förstår du?
Ja, vilken kompis är det?
Ja, men jag kan inte gå in på det.
Nej, jag förstår.
Jag försökte få fram ett ljudklipp här från låten, men jag kanske kan få göra det i lugn och ro här under lite Amanda Bergman.
Ja, men för vi måste ju få höra på Tom Hardys rap.
Ja, jag hoppas att jag kan hitta något.
P3, Sveriges Radio.
Du, kan du spela lite då? Tom Hardy ska nu då släppa ett album som rappare, 48 år gammal. Och det väcker ju känslor.
Mm.
Vi har musik.
Vi har musik, vi vet inte ifall det är Tom Hardy, han låter inte så brittisk.
Nej.
Han kanske kör sin amerikanska style.
Ja, kanske.
Vi lyssnar. Hey, yeah. My raps are Kevlar, sparked a seminar. Czar set the bar, dark tints on the Death Star. I came from the dirt, not safe for work. How I got they brain buzzing like they taking perks. Check the framework, that stands dirty on biz. You busy watching mine, should be working on his. The INS, it's no secret, I never stop. Burn like the eternal flame, forever hot. Disconnect the dots, it ain't hard to tell. Czar face cartel, stay dropping the bombshell. And all is well, that's until they... Ja, jag vet inte, vi spolar fram lite då, så kanske det finns en annan som rappar. Mm. Se ifall det är han då. Låter ju också som en amerikaner.
Ja. Kommer den tredje kanske?
Kolla. Spola
lite.
Här!
Det här är Tom Hardy. In the copperhead, you copping lead when I'm dropping it. Striking out like these moccasins, stopping dead in the flood of water shit. Right into that music. Nothing left but the truth, kid, let's use it. Är det han?
Ja,
det tror jag. Jag tyckte det där lät Bane-eskt. You merely survived in the darkness. Eller vad fan han nu säger som Bane.
Okay.
Nobody cared who I was until I put on the mask.
Det låter lite som han, den lilla,
Yoda,
lilla killen i Star Wars.
Ja, jag vet. Eller jag är inte perfekt på att imitera Bane. Men jag tyckte det lät...
Jag är inte perfekt på att beskriva Yoda heller.
Det är så,
den lilla killen i Star Wars. Det är inte så att... Jag har inte hört någon beskriva Yoda på det sättet i alla fall.
Det var som när du skulle beskriva John Lennon. Du vet han lilla killen i Star Wars. Du vet han killen som var ihop med Yoko Ono.
Ja, just det. Just det, killen som var... Han som var ihop med Yoko Ono. Var inte hon typ den första som att beskrivas som en person som bara är tillsammans med någon känd?
Men hon var ju literally anledningen till varför Beatles splittrades. Alltså när det kommer in en kvinna i bilden och liksom splittrar ett bro gang typ, då är man en Yoko Ono.
Ja, just det, man gör en Yoko. Mm.
Men men jag tror att det där var den där lite nasala, tror jag var Tom Hardy, men okay. Jag är ingen rap-expert. Ska vi ringa Petter Hallén? Är han vaken?
P3, Sveriges Radio.
Den silverkindade blåsfisken är känd för sitt nervgift, sin hunger och sina sylvassa tänder. Och förra veckan kunde vi läsa om att den nu tagit sig till Medelhavet. What? Gulp?
Gulp.
Ja. Det finns, vad finns det egentligen för havsmonster under ytan där vi tar våra semesterdopp? Med oss för att gå till botten med havets diverse otäckheter är ingen mindre än den eminente djurexperten Tom Arnbom!
Tackar, tackar!
Måste jag bara säga så här, du om någon går ju liksom i bräschen för coolcation. Alltså att man åker till ett ställe där det är lite svalt på semestern för att det är så varmt överallt. Du har semestrat i fjällen och sen i Finland.
Ja. Och i Finland, det var ju förra veckan. Och där var det kallt.
Nej.
Det var skönt.
Fasen. Vad menas med kallt i det här?
15-20 grader.
Nej.
Helt fantastiskt.
Oj, vad skönt.
Ja. Är det så Tom Arnbom vill ha det?
Ja.
Mår du piss nu när det ska bli 30 grader idag?
Jag mår inte piss, men jag rör inte så mycket.
Nej, du rör inte så mycket. Nej. Då? Okej. Okay. Du, tillbaks till den silverkindande blåsfisken. Vad vet vi om den?
Ja, egentligen, det är ju en fisk som finns i Stilla havet och Röda havet. Den skulle inte finnas i Europa överhuvudtaget. Mm. Men via Suezkanalen, sim, och så via, kommer den in i Medelhavet för ett tag sedan. Och där möter den ju ingen motstånd. Liksom inga rovdjur som käkar den. Sen har ökat.
Den är liksom direkt top of the chain.
Ja, den blir det liksom. Den drar iväg och ökar. Och nu finns det ganska vanligt i Cypern, Turkiet och Grekland framförallt.
Men när du säger att den har sim genom Suezkanalen, berätta mer. Vadå?
Ja, men det är vad man kallar så invasiva arter som tar sig fram. En del kommer med fartyg, en del kommer med klimatförändringarna och haven blir varmare. Men den här tog sig via kanalen. Mm. Alltså från, annars hamnar den ju aldrig hamnat i Medelhavet.
Just det.
Och vad är det för fisk då? Varför är det ett problem?
Ja. Ja, men det är en fisk som kan bli 40, 50, 60 cm lång. Till och med lite större. Till en av världens giftigaste fiskar. Men bara om du äter den. Mm. Och den här käkar man inte i Medelhavet normalt.
Den är inte god eller?
Jo, den är god att äta men har en fruktansvärt giftig lever. Den tillhör liksom den där togo eller fugo som finns i Japan, den där giftiga fisken. Mm. Den släckte den. Sen har den ökat. Den käkar mollusker, alltså musslor och sjöborrar och sånt där. Sen har väldigt vassa tänder för att bryta sönder skalet. Och det här har blivit ett problem nu i Medelhavet, framförallt för fiskare, alltså som lever på att fiska med nät och sånt. För det här kommer ju fram och käkar upp fisken som sitter i näten, i ett smörgåsbord. Och då samtidigt som gör det, käkar den sönder näten, så förstör näten. Så det är jättekostsamt för många lokala fiskare i Grekland och Turkiet nu.
Kan den ge sig på en person? Alltså det var en gång en krabba som nöp mig i rumpan till exempel. Kan den här alltså ge sig på folk?
Ja.
Nej, men,
men det är inte så att den är aggressiv och liksom... Och här är människor som ska börja bita den. Utan det är, om man matar den eller som en del har försökt klappa den. Den gillar inte riktigt det. Så då kan den bita till. Och då kan den bita av fingrar. Så att det är, liksom, det är enormt skarpa tänder. Men det är få turister som har råkat ut för det här. Och det är, jag skulle inte avråda någon att åka till Grekland bara för att den här fisken finns här. Ser du det? Simma därifrån eller...
Hur ser den jäveln ut då? Du beskrev ju hur stor
den är. Den är ungefär 50 cm. Det ser ut som en... Liksom en koffert kan man säga, som en kappsäck i formen. Sen en silver på sidorna och så på ryggen en svart prickig. Mm-hmm. Skitsnygg.
Ja, det låter väldigt fint.
Och lite blått i det där. Det är supersnygg fisk alltså.
Och hur ser munnen ut? Alltså tänderna? Du sa, vad är det liksom huggtänder?
Ja, det är fyra stora kraftiga tänder längst fram som är otroligt vassa. Jag skulle inte sticka in fingret där om jag säger så.
Hur, men om man nu om det nu har skett då, den har blivit en sån invasiv art i Medelhavet och det är noll motstånd, finns det något sätt att råda bukt på det?
Nej, alltså nu är det ju för sent. Ja. Det är för många helt enkelt. Mm. Och i början visste man ju inte om att den kom in i Suez. Eller via Suezkanalen. Så att det är ju för sent, men jag vet inte riktigt hur man har tänkt sig att få bort den, lägga ut nät för den. Liksom. Det funkar ju inte. Men i Cypern betalar man för människor som tar upp och dödar dem. Och sen bränner man dem.
Okej.
Okay. Gud, alltså det låter
så
väldigt...
Så det blir skottpengar.
P3, Sveriges Radio.
Silverkindade blåsfisken. Giftig, blodtörstig och ja, den har nyligen liksom anlänt till Medelhavet för att stanna. Vi pratar med Tom Arnbom som är djurexpert om denna. Det är säkert en hel del som lyssnar som ska till Medelhavet nu under sommaren på semester. Så här, ska de vara oroliga? Du var inne på att de kanske inte behöver vara det.
Nej, jag tycker inte det. Utan det är en fisk som finns här. Den är inte överallt. Och skulle man se den, titta på den, beundra den för den är otroligt vacker. Mm. Men lämna den i fred. Klappar den inte, det enda jag säger liksom.
Vilken är din...
Gör inte den här på den. Nej. Gör inte så på den.
Nej, då har du ett finger mindre kanske.
Då kanske har du.
Vilken är liksom din värsta personliga erfarenhet med ett havsmonster, Tom? Det känns som att du har varit med
på... Jag har två grejer egentligen. Ja. Den ena, jag höll på med kaskelotter förr i tiden i Stilla havet. Då släppte de mig bakom båten i 4000 meter djupt där.
Kaskelott bara, vad är det?
Det är en stor val. Mm. Det är Kalianka-valen kan man säga. Oj. Den kan bli en 10-12 meter. Men jag simmar för med kaskelotter. Sen sa de, du kom tillbaka till båten. Ja, vadå då? Nej, men kom tillbaka bara. Så jag simmar upp och så klev jag upp i båten, så vände jag om. Så ligger en 3 meter lång mackohaj bakom mig. Det är en sån här som kan käka människor.
Oj!
Och då hade jag legat ett trailat bakom mig. Och i såna här vatten runt tropiken finns ju inte så mycket käk.
Mm, oj då, förutom lilla Tom.
Ja, exakt, förutom jag då. Men det hände ju ingenting. Men de ville ju inte säga vad det var, för då hade jag fått panik.
Oh.
Och då hade det blivit värre.
Aha.
Så, men då lärde jag mig en grej, liksom, att man ska vara lite försiktig.
Vad kan vi lära oss av det? Att man alltid ska liksom hålla ryggen fri? Eller
vad
liksom...
Ja, jag vet inte vad man ska lära sig. Se upp. Men, ja, men drabbas inte av panik. Det är liksom det handlar om.
Du nämnde någon annan...
Ja, den andra är också en sån här klantig grej. Då vindsurfar jag i Mexiko. Så vindsurfar jag, så kommer jag nära land, så hoppar jag av brädan bara rakt ner i vattnet och så bang, säger, slår det till benet direkt. Och då hoppar jag på en stingrocka. Och de har en giftig tagg. Och det finns ju en av de där krokodilmännen som dog 2006 eller någonting.
Ja, han fick krokodiljägaren.
Ja, han fick ju en sån här stingrocka rakt i hjärtat. Mm. Där var det benet. Så att det svullnade upp jättemycket. Och så, till min förvåning så, du måste stoppa ner i jättevarmt vatten. Jag tänkte, vad fan, så nu ska vi inte bränna med här.
Nej.
Men det gjorde de stoppade ner min fot, eller ben, i en hink med 40 grader vatten. Och sen fick jag lära mig efteråt, ja, men det bryter ner giftet.
Mm. Mm, okay.
Och då gick det över ganska snabbt. Okay. Men man får behålla en halvtimme i det där vattnet.
Aha. Men så här, havsmonster och sådär. Man säger liksom att vi vet så extremt lite om havet med tanke på att det är så svårt att utforska det. Och det är så mycket yta, utrymme och djup och allt vad det nu innebär. Tror du att det finns liksom havsmonster vi inte känner till än?
Ja, jag är helt säker på. Jag lovar, det finns hajar. Man hittar en haj som heter jättemunhaj, tror jag den kallas.
Det som att jag döpte.
Ja, typ, ja, som 50 år sedan eller 60 år sedan. Uh-huh. Och det här är en ganska stor haj. Så jag lovar att det finns stora monster liksom, stora uh-huh. djur på djupen. Vi vet liksom, vi har undersökt 1% av världshaven. Det är mycket mer än vad vi har undersökt månen. Alltså mycket mindre än månen.
Uh-huh. Vad känner du när du säger detta? För jag mår ju inte bra av den.
Nej, jag tycker det är fascinerande. Jag tycker det är superhäftigt. Fan, så tänk att det finns mycket godkända saker i havet.
Men finns det saker som folk kanske har sett som man liksom inte har kunnat bevisa, som du tror ändå skulle kunna finnas?
Ja, men
alltså Loch Ness, kraken, den kategorin.
Ja, kraken finns ju.
Ja just det, den fanns ju.
Ja, det är en 10 armar bläckfisk som blir super. De har alltså 10 meter långa armar och längst ut en krok. Ögonen är stora som tallrikar. De finns på verkligheten. Det tycker jag är superhäftigt, men det är på oftast djupen. Sen har man sett valar som är 10-12 meter långa. De är ju inga farliga. Men som man inte vet vad det är. De lever bara långt ut till havs. Och kunna bestämma så måste man ju döda den. Men man vill ju inte döda en val för att säga vad det är för val.
Nej.
Så då får den vara. Jag lovar, det finns många fler såna här grejer, häftiga saker. Men Loch Ness och sånt, det tror jag inte riktigt på. Tyvärr.
Men varför det inte?
Nej, för jag tycker de har gjort så mycket undersökningar och borde ha hittat den. Alltså. Det tror jag. Men jag tycker, älskar när det finns saker man inte kan beskriva. Det tycker jag är superroligt.
P3, Sveriges Radio.
Innan vi går in på svenska havsmonster, för jag pratar om havsmonster också, så undrar jag då, alltså så här, finns det några så här, i och med att temperaturer och sånt ändras, och det krävs ju inte många grader för att en art kanske ska känna sig bekväm på ett annat ställe än var den har kunnat vara förut. Finns det några otäcka så havsdjur eller exotiska djur som inte är långt ifrån att kanske leta sig till skandinaviska eller nordiska vatten som vi kommer se här framöver?
Ja, men om jag skulle killgissa här då, så att det är typiskt jag gör det.
Ja.
Så när det blir varmare i haven så tror jag att det kommer komma maneter hit.
Mm-hmm.
Portugisisk örlogsman och en del andra sådana här.
Vad är det för maneter, vad är det för speciell manet?
Det är en manet som kan jag säga seglar med vinden, blåser med vinden.
Mm.
Och den gillar varma vatten. Den är väldigt giftig. Man gör verkligen illa sig när man får de trådarna på. De kommer komma hit och en del andra maneter kommer komma som är ganska kraftiga, mycket kraftigare än våra.
Oj då, det vill vi ju inte.
Nej, men de kommer komma och det kan vi inte undvika, tror jag, i framtiden.
Så varför?
De kommer i varma vattnet, de trivs i varma vatten. Det är
också en fråga som uppstår i och med att du säger det, det är ju att så här, ja, men de rör sig med vinden.
Ja.
Hur kan de bestämma vart de trivs då?
Ja, men de rör sig med vinden, men de kan säkert styra det.
Okej, kan styra lite grann.
För de kan liksom kryssa.
Ja, okej, det är som en vind.
Ja, det är lite häftigt det där.
Men du, utöver dem då?
Sen kommer det komma snälla. Delfiner kommer vi få.
Kommer vi ha delfiner?
Ja, vi kommer få nya delfinarter. Jag säger en hel dussin nya arter.
I Östersjön?
Nej, framförallt på västkusten.
Finns det rosa delfiner?
Ja, Det gör det faktiskt.
Jag såg nämligen ett klipp på rosa delfiner och tänkte att det var ju AI, tänkte jag. Men...
Nej, Boto heter de och de finns i Sydamerika, i floder där.
Det vill jag ha. Kommer vi få dem?
Nej, tyvärr Nej, okay. inte. Okay. Det är sötvattenslevande.
Giftigare maneter, delfiner.
Och en hel del fisk. Men titta nu på, det är inte bara klimatet, men att vi har ju tonfisk nu på västkusten som man kan se på hösten. De kan ju väga 400-500 kilo. Det tycker jag är superhäftigt. De fanns ju på 60-talet men vi fiskade ut dem. Men nu har de kommit tillbaka. Men sådana arter kommer komma mer också. Sen kommer det komma, nu kommer vi skrämsel igen, hajar. Ja. Som är mer sydliga kommer komma upp också. Nej, men de, alltså många av de här kommer ju inte ge sig på oss.
Det är varför bara, inte?
Nej, men de vill ju käka fisk. Mm. De är ju inte intresserade av oss egentligen. Eller säl om det är lite större hajar.
Mm-hmm. Okej. Okay. Alltså det kommer, när kommer vi kunna se det här?
Ja, men det har det. Det är redan på gång. Vi börjar se nya delfinarter oftare. Liksom, så här som kommer sydliga. Och vi börjar se nya fiskarter dyka upp nu. Så att det är på gång redan.
Och de här maneterna, så kommer jag kunna ta mig dopp idag utan att sätta på dem?
Ja, det behöver inte bry om. Nej, inte nej. Dem. Utan det finns en som heter klängmanet som har kommit. Men de har kommit med, tror jag, båtar hit helt enkelt.
P3, Sveriges Radio.
Svenska havsmonster som vi har i våra hav just nu. Ge oss hela listan.
Jag kan börja med den största. Håkärring.
Förlåt?
Håkärring, det är en haj. Kallas även Grönlands haj. Mm. Det kan bli 7 meter. Alltså lika stor, om inte större än vithajen.
Men det, är det större än brugden?
Nej, brugden är större. Brugden är liksom nästa storlek på haj, som också finns på västkusten. Men den är helt ofarlig.
Okay.
Den käkar småplankton, alltså smådjur.
En haj?
Ja.
Som är ofarlig?
Ja, och även det finns valhajen som är liksom snäppet större, som kan bli 18 meter. De käkar också småfisk bara.
Men varför blir de mätta på det?
Ja, stora mängder.
De finns, men hårkärring är den mer farlig för människor eller?
Ja, alltså, potentiellt ja, men vi träffar aldrig på dem. De är ganska sällsynta i våra vatten.
Var är de då? Liksom?
Är på djupt oftast. Mm. De kan gå upp till ytan, men oftast är de på djup. Mm. Det är ofta en asätare, man kan äta fisk och sälar och sånt där. De är ganska häftiga de här hårkärringarna, för de kan bli 500 år gamla.
Va? Oj!
Det är liksom häftigaste. Den växer så långsamt och den lever i kalla vatten oftast. Så det har man lyckats åldersbestämma dem. De växer 1 millimeter om året när de är väl i vuxna.
Hade du velat vara 500 år gammal?
Jag vet, ja, det var kul att titta bakom, men man har nog blivit lite trött på livet.
Ja, det får man säga.
När jag tittar på en bild på den här så ser den ganska trött ut på livet.
Ja, jag måste kolla.
Det är en stor haj. Den är världens långsammaste haj. Det är liksom trögt, det händer inte så mycket.
Nej.
Men jag har varit med och fångat sådana, då hade vi ruttna narvalar så vi matade på kroken. Och så drog vi upp de här 3-4 meter långa hajar. Och de är går ett par man kan hålla fast i dem. Och så satt vi på sändare. Och tänkte vi, ja, då får vi se var de här tar vägen. Och så började de simma iväg. Och så efter en månad, fan, så de är ju Grönland allihopa. De är inte så långsamma som vi trodde.
Mm-hmm.
Och de simmar ytan ner på några hundra meter djup. Upp till ytan ner på några hundra meter djup. Och det är för säkert skanna av efter mat.
Mm.
80% är blinda av dem.
Nej, men...
För de har en parasit som sitter i ögat. Men de klarar av med doft och elektromagnetiska fält hitta bytena.
Aha.
Det är superhäftigt fisk.
Elektromagnetiska fält?
Ja, det kan alltså känna av liksom, magnetfält och rörelser på håll. Det är superhäftiga fiskar.
Och vi tror att vi är något?
Ja, våra sinnen är inte speciellt bra jämfört med många andra djur.
Jag skulle säga alltså, att jag hör ingenting är lika bra hos mig som hos den.
Nej, hårkärringen, den... men i vilket fall som helst... Okej, det var en av dem.
Sen finns ju andra hajar, men de är oftast inte så farliga. Vi har blå haj och lite annat sånt där.
Vilka är de som man skulle kunna stötta på om man tar sig dopp då?
Ja, men det är en bra fråga, för det finns en på sandbottnar i Sverige som heter fjärsing.
Mm-hmm.
Jag kommer inte ihåg hur stor den blir, men 30-40 centimeter.
En fisk
som ligger på botten och några taggar som man kan trampa på om man har otur.
Giftigt, frågetecken?
Ja, giftigt. Det är Sveriges giftigaste fisk. Riskerna, eller chansen om du att trampa på den, är minimal. Men om det händer så kommer det göra ont i benet. Stoppa den i en hink med varmt vatten.
Det är det alltså, ja, som samma, du lärde dig i Mexiko.
Ja, samma sak.
Är det där det kommer ifrån att man ska urinera på saker och ting för att det på något sätt skulle bryta ner giftet? Värmen alltså?
Ja, med. Kanske.
Eller
jag undrar det. Mm. Jag vet man har pratat om vad man ska göra på brännässlor och sånt, men det tror jag inte funkar.
Nej.
Men okej, okay, så man ska inte pissa på varandra om någon brännmanes tar den?
Nej, jag skulle inte börja göra det. Jag vet inte fasen om det hjälper.
Hårkärring, fjärsing. Och fanns det något mer?
Ja, sen har vi de här småkryp, alltså maneter har vi ju pratat om redan. Sen tycker jag tycker det är häftigt med krabbor och sånt där och småfisk som kommer fram och petar på en lite grann. Så länge de inte tar tag i en och den. Men är en större krabba ska man inte lyfta utan vara försiktig. Det är samma sak med en hummer. Du stoppar ju inte in ett finger i klon.
Ja, men alltså folk gör de sjukaste ting, Tom.
Ja, jag vet.
Det är liksom helt sjukt.
Ja, men det som människor ska fram och klappa älgar och sånt där. Ja. För de skyller sig själv om de blir sparkade.
Ja,
men
det är hundar och allt möjligt.
Ja, men det är häftigt med haven, ska jag säga.
Det är väldigt häftigt.
Det finns så otroligt mycket häftiga saker och vi kommer få se mycket mer i Sverige. Det älskar jag.
Det älskar du. Ja. Du, det gör vi också. Tom Arnbom, det kommer finnas skäl att bjuda tillbaka dig till morgonpasset. Det har ju jag.
Älskar när du är här.
Ja.
Tack.
P3. Sveriges Radio.
Tappade bort ett vattenpass.
Jaha.
Var borta i flera år. Flyttade till ett nytt hus. Efter något år dök det upp i det nya huset.
Ja, det är ju, då har de bara flyttat med det.
Men det här är ju apropå då jag satt där med min guasha, ja. Alltså vi har pratat under hela morgonen egentligen om det började med, vi som har varit med om att man har tappat ett föremål alltså på golvet eller marken eller liknande man har så tappat bort det i sitt hem och sen har det bara aldrig återfunnits det gick över till att folk började dela med sig av lite mer paranormala händelser som de har varit med om och det här var då en som ja, vattenpasset var borta i flera år och sen så då dök det upp i det nya huset. Ja, det är inte det lite kusligt?
Det skulle jag väl påstå. Det beror på, finns det fler i familjen som kanske varit med och packat och därför packat med det här utan att personen i fråga haft någon vetskap om det och sen så packat upp det och sen så har man bara stött på det och så ser det ut som det.
Just det. Ja, du väljer att liksom se.
Ja, jag har inte hela bakgrundshistorien här.
Nej, du har inte all kontext, du har inte. Det var ju någon här också som vittnade om en hel kasse med Barbie-dockor som försvann spårlöst. Mm. I'm just saying. Ja. I'm just saying att det här är inte helt ovanligt att föremål bara liksom försvinner in i en annan dimension. Och i den dimensionen då kommer in en tennisboll ibland.
Finns ju en, när jag flyttade in i en lägenhet i vindsförrådet där utanför någons förråd så stod det en liten träpall som jag lånade ner, jag och min lillebror, när vi skulle hänga upp lampor i lägenheten. Och då sen så ställde jag aldrig tillbaks den förrän flera år senare när jag flyttade ut. Då var det så här, just den här träpallen, den behöver vi inte ta med till nästa läge, det är inte ens min, den stod utanför. Ja, just det, sen då ställde jag tillbaks den utanför och kan jag tänka mig att den personen kände att den var med om någonting sånt här. Förstår du?
Ja.
Att den bara så här, du älskling, den där träpallen första dagen när den var borta. För det, jag hade ju ställt träpallen där för jag skulle använda, jag låste inte in den för att jag skulle bara ner och hämta en grej så skulle jag upp och hem ta den med, jag hade liksom händerna fulla. Men nu, fan, jag vet inte vart det, har du sett det? Fan, jag blev galen. Och sen så, nej, vet du vad? Det sjukaste var att det var att mitt under tiden som jag bodde där, så när min lillebror också var där, så ställde jag upp den igen utanför där. Och under den tiden, sen så när jag kom ner samma dag, så kom jag på att fan, jag behöver komma upp lite för att liksom ta ner någonting eller något sånt där. Vi gick upp och hämtade den igen och aldrig ställde tillbaka den förrän jag flyttade ut. Så då har vi liksom föreställt oss att han bara undrar vart den där pallen tog vägen. Sen så någon gång när vi var uppe på vinstförrådet precis den dagen, så ser han den pallen. Han bara,
den är ju där.
Och så springer ner till sin fru och bara, älskling, jag har hittat den! Den är fan där, det är helt sjukt. Jag vet inte, det kan inte ha stått där hela tiden. Kom, får du se, jag bara drar upp sin fru. Och då har jag varit ner och upp och hämtat den igen. Och bara, den är inte, hon bara, du håller på att bli galen. Och sen så stöter på den sista.
Ligger den personen liksom ligger inlagd än idag.
Ja, antagligen.
Kristoffer Garpin, vår kollega, han var med om en liknande grej som har med ett plaströr att göra för några år sedan. Tänkte att jag ska berätta den historien. Ska jag göra det nu eller efter en låt?
P3, Sveriges Radio.
Min bettskena försvann spårlöst hemma hos min dåvarande kille. Med åren har jag börjat tro att han hatade den och gömde den. Det kan ju vara så. Och det fick mig att tänka på, har det hänt dig någon gång? Alltså, har du tappat bort ett föremål i dig själv någon gång?
I mig själv? För jag, menar du sån här gång... sex brought me to ER? Har du sett den serien?
Ja, men kanske inte sex, för att det fick mig att tänka på att en gång så skulle jag stoppa in en tampong. Uh-huh. Och du känner till, tamponger har ju liksom plast runt sig. Uh-huh. Och numera så är det är ganska smidigt, den här tekniken som är att man bara kan så här vrida på den så mm. och så delas liksom plasthöljet i två delar. Så kan man plocka bort plasthöljet, slänga det. Man ska inte spola ner plasten i toaletten, utan man ska slänga plasthöljet i en papperskorg. Och sen så stoppar man in tampongen. Mm. Och jag gjorde det en gång och gjorde då så. Skruvade på den, två plasthöljen, och sen så när jag skulle slänga det så var det bara en del av plast. Alltså det var bara en del av plasthöljet som var kvar. Mm. Och jag bara, vad fan är det andra delen av plasthöljet? Mm. Letade, tittade, hej och hå. Tänkte liksom, okej. Jag har inte tid att tänka på det här helt enkelt. Alltså det finns större problem i mitt liv idag. Och den kom ut sen, alltså typ någon månad senare, alltså plasthöljet ur mig. Alltså för att då hade jag råkat stoppa in det i, alltså i all hast.
Ah, okay.
Så jag säger bara, det kan hända just att man, det. Alltså så. Men det som Kristoffer Garplind var med om, det är så jävla sjukt. Du vet, ett handfat.
Jag känner till sen tidigare. Stött på, varit med om.
Under ett handfat så finns det ju olika typer av rör, alltså som går till avlopp. Mm. På de här rören så finns det ju en del som man kan skruva bort, eller hur? Alltså säg att man ska rensa avloppet i handfatet, eller att man har tagit bort... Heter det vattenlås? Vad heter det?
Ja.
En dag när Kristoffer Garplind vaknar och går till sitt badrum, slår på kranen på handfatet, så bara sprutar det ut vatten där nere. Och han böjer sig ner för att titta då under handfatet.
Får strålen i ansiktet.
Ser där att alltså det saknas vattenlås.
Ja.
Så under natten så har vattenlåset försvunnit.
Och han... det ligger inte ens där. Alltså den här som man skruvar bort.
Nej. Och än to this day så kan han inte förstå. Han har funderat på jättemycket olika saker. Allt ifrån att han hade ju då en pojkvän. Mm. Vid det tillfället, och kan fundera på om den killen kanske hade då prankat honom på något sätt, alltså mitt i natten har han skruvat bort en del av avloppssystemet helt enkelt för att pranka honom, och sen glömt bort det. Hans kille brukade gå i sömnen nämligen, så han kanske har gjort det här
märkliga att göra i sömnen.
Eller om det var så att killen då, när han gick i sömnen, kanske råkade hälla så här extremt starkt frätande material ner i avloppet som frätt sönder.
Jag skulle försöka rannsaka mig själv om jag var Kristoffer Garplind. Vad har jag gjort någonting mot den här personen?
Men alltså, och sen vill jag också säga att den är inte helt klockren, den här berättelsen, för att jag minns inte allt. Men jag bara minns att när han berättade det här för mig var jag helt golvad, och det bara, fan vad sjukt att över natten så försvinner en del av ens avloppsrör i badrummet.
Ja.
Alltså då är det ju bevis på att liksom, det finns en glitch.
Ja, det om alltså, någonting är ju ett bevis.
Ja, jag satt där med min gua sha.
Ja, just det. Ja, märkligare saker...
Har aldrig hänt.
Aldrig hänt. Det är det märkligaste.
P3, Sveriges Radio.